Let's do it.
Let's do it. Och hjärtligt varmt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så har jag
Lukas Fennerholm.
Tillsammans gör vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vintertur och kanske lite klättring. Så, nu sitter vi här igen. Det börjar närma sig Kebnekaise-tur för oss, Lukas.
Ja, exakt. Det är full gång med förberedelser och försöka planera in någon form av vettig tur här för oss.
Står du hemma och torkar mat just nu?
Jag har faktiskt inte börjat med det än, men nej. Jag börjar också känna att det börjar bli hög tid att göra det. Så att, jag kommer börja torka mat här i veckan, tror jag.
Det är hög tid för mig att gå och köpa liksom 20 Snickers.
Ja, det kommer ju jag också göra. Men du kanske ska gå och köpa pulver så att du har så det räcker i en vecka.
Ja, precis. Jag har ju också sett, det har liksom varit väldigt mycket diskussion om chips den senaste tiden på nätet.
Otroligt mycket chips i vandringsforumen.
Ja, och jag har sett chips till frukost har folk tipsat om, så jag blir lite sugen på den här idén.
Jag misstänker att det inte kommer bli så mycket chips med för mig. Ja. Det tar så mycket plats.
Jag kommer nog ta med chips. Sebastian Gollet som var med i podden, han krossar ju chips och man la i påsen så det blir som chipsmjöl som man liksom kan hälla i sig.
Ja, man kanske ska prova det. Ta en så här 300 gram chips och bara så här mosa ihop.
Ja, men det smakar ju fortfarande chips. Det är ju det viktiga.
Ja, det är sant. Det är sant. Kan man ha det som strössla på sin gröt på morgonen?
Du, det var inte en... Eller om du har på din mat... Mm. Alltså som chipskrydda. Ja, precis.
Det kan nog vara gott faktiskt.
Chips i allkrydda.
Ja, exakt. Nej, men jag har funderat lite på om jag behöver uppdatera någon utrustning och sådär. Mm. Jag har en känsla av att det kommer vara ganska kallt skulle kunna bli ganska kallt. Så jag har faktiskt införskaffat mig ett par handskar till så jag kan variera lite mellan två par. Men vi får se. Kanske kan nörda ner oss i utrustningen när vi kommer tillbaka från det. Så kan ni få veta vad vi har haft och hur det gick.
Just nu är vi väl bägge säkert in i en villhöverperiod.
Delvis. Jag har ju kommit på att jag saknar några basic grejer för att vara ute och åka. Vi ska ju åka lite skidor i tanken också. Jag behöver lite bättre skidutrustning. Så att, men det ska nog bli bra.
Jag har ju, i och med att jag var med på en skidmotävling så kände jag ju fan, jag vill ha lättare skidor. Så jag gav mig ut på marknaden och har skaffat mig ett par, nu ska vi se vad heter de. De heter Dynafit Blacklight 88 millimeter breda, inte centimeter.
Ja, med lite tur så funkar det bra på fjällterräng.
Ja, precis. Alltså 88 kan jag låta smalt, men det är ju framför, det är midjan som är 88. Jag skulle säga att de är ganska breda i nosen, så att det kommer inte påverka så mycket. Men däremot, de här skidorna väger ju precis över, lite över 1000 gram. Jag tror de väger ungefär 1100 gram per skida, vilket blir... Det är inte så extremt lätt som en typ 66 mm skida, men det är ändå hyfsat lätt.
Med lite tur så kanske den också är trevlig att åka skidor på. Ja. Det är ju en bra grej.
Det blir betydligt mer bärighet om det är så att vi, låt säga att det kommer 40 cm snö, ny snö. Ja. Vi ska åka någonstans.
Då kommer jag vara snabbare än det för jag har bredare skidor.
Ja, men framförallt så är man ju körd om man har en liksom, skida som är 6 cm bred då.
Ja, nej, det.
Så då behöver man liksom ha så här bredd, för annars tar man sig typ inte fram.
Nej.
men däremot så man sparar ju väldigt mycket energi uppför och även på platten så glider man lite bättre. Det kommer bli en fördel. Och sen så har jag också köpt ett par nya sådana här bindningar. Ja. För det är ju när man bara åker vanlig slalom, då tänker man inte så mycket på sina bindningar, i alla fall som glad amatör.
Nej.
Men när man börjar topptura, då är bindningen helt plötsligt en sak man bör bekymra sig över. För att oftast så sitter den ju inte på skidan när man kör på skidan. Nej. Och så måste man säga, okej, vad ska jag välja då? Då är det liksom, det är ju 1000 att välja på. Och vad är bra, vad är dåligt?
Så att, de är också förvånansvärt dyrt att köpa bindningar.
Det är dyrare än skidan.
Ja, det är...
Om man inte köper någon liksom, världskuppskida eller något sånt.
Ja. Vilket är fascinerande. Man tänker på att bindningen är bara det här nödvändiga ontet. Mm. Men det är på något vis den dyraste delen av skidan. Ja.
Och det är nästan aldrig rabatt på dem.
Nej, just det.
Skidorna kan ju liksom vara, det är förra årets säsong, de bara, ja, men den slänger vi. Mm. Typ. Så den kan ju vara hur mycket rabatt på som helst. Men bindningen, den är ju väldigt sällan någon större rabatt på.
Ibland kanske man kan ha tur och hitta någon så här skida som säljs med bindning och annat. Ja. Ja. Vi har också, suttit och kikat lite på den här Kebnekaise klätterföraren har jag bläddrat igenom och försökt hitta om det finns någonting som vi skulle kunna ge oss på så här vintertid. Men ja, jag vet inte. Det känns som att det kan vara lite spännande. Ja. Sen vi lyckas göra något skoj.
Ja, men det känns ju som, alltså, östra leden lär vi ju liksom hanka oss upp för, tänker jag i alla fall.
Det borde ju gå, ja.
Ja, det känner jag. Det måste man ju göra. Man och man. Men det känner jag att det behöver vi göra. Och jag vill upp på Nordtoppen på vintertid också.
Det är mitt mål också, att ta sig upp på Nordtoppen.
Sen så allt annat, det är kul plus poäng liksom. Så.
Jag ställer stor förhoppning till att det kanske finns några lokala personer som har bra koll på vad som går att göra just nu.
Ja, precis. Jo, men det är ju, det finns mycket samlad kompetens på fjällstationen.
Precis.
Där kan vi till och med känna att vi sannolikt ligger i lä.
Är garanterat. Ja. Jag har garanterat. Ändå, vinterfjäll är ändå relativt nytt för oss båda, ja, kanske.
Absolut. Nej, men så att vi ser jättemycket fram emot det här, och vi ska försöka få till minst ett avsnitt på fjällstationen också.
Ja, nu får du inte jinxa det här då, Anton. Nej. Vi hoppas på att vi kan få till lite kul content från på plats.
Precis, vi kommer inte släppa med oss en hel studio, men vi ska försöka göra det bästa av situationen och leverera något roligt till er. Jag tänkte ändå, det är värt att, vi pratar ju inte så mycket om liksom avsnittsnummer, och nu vet jag inte exakt vilket nummer det här avsnittet blir, men det jag vet är att vi, när det här avsnittet släpps, så har vi i alla fall passerat 30 avsnitt.
Ja.
Och jag tycker, alltså, det känns coolt vilket liksom avsnittsberg vi har börjat bygga.
Ja, det är fascinerande. Framförallt det som det hela började som en sån här liten skojgrej.
Ja.
Ja, det visar sig att vi höll på med det ett tag.
Ja.
Till att titta här nu, vi började ändå 2022, så det har ju blivit ett tag.
Ja, men och tiden flyger verkligen, och hur mycket, teman vi har betat av också. Vi får liksom, vi måste börja jobba.
Ja, för jakten på ny vandringskontent. Man är ju inte, oftast inte ute och vandrar varannan vecka, så att, det är roligt.
Än så länge så håller det bra.
Vi hoppas på att kunna bjuda in många glada gäster till.
Ja, precis. Vi har ju liksom obegränsat med gäster.
Mm.
Och det vill ju säga att, ja, men fortsätt skicka frågor till oss. Det gör det ju väldigt mycket lättare för oss att liksom göra avsnitt helt enkelt, när vi får idéer via frågor. Skicka oss tips på folk ni vill ha med i vår podd. Så försöker vi bjuda in dem.
Men även kanske vi kan ropa ut om ni känner att ni har en riktigt rolig historia att bjuda på. Så kom och var med.
Ja, precis. Ja, men jättegärna. Eller om ni vill att vi bjuder på er, så får ni också dela med er av era liksom roliga historier och sådär. För det är bara kul. Och jag kan också nämna, vi sakta men säkert så trillar det ju in en och annan Patreon som vill vara med och supporta att du ska få en liksom snyggare uppsättning där hemma, Luka. Så,
det är väl inget fel på min tumstock med tejpat mick på.
Nej, precis. Så att, nej, men det är jättekul, ni som supportar oss, och vi ska försöka visa att vi är tacksamma för det, helt enkelt, så bra vi kan. Vi har ju ett avsnitt den här veckan också.
Jajamän.
Och vi ska faktiskt hoppa över till Norge, och när jag var där på lite äventyr. Så i januari så var jag i mitten av Norge, lite norr om Jotunheimens nationalpark. Mitt mål med att befinna mig just där, det var att jag ville ta mig upp för Galdhøpiggen. Detta då norra Europas högsta berg.
Och du har inte varit där sommartid heller, va?
Nej, precis. Jag har ju liksom, jag kanske har gett sken av det tidigare i podden, att jag så här försöker befinna mig generellt sett mer i svenska fjäll än i norska fjäll. Det har ju ändå blivit några norska fjällturer så. Men just Jotunheimen har jag ju aldrig varit i tidigare.
Det står ju, jag är ju lite avundsjuk på dig över det här, för att jag har åkt till Jotunheimen och dessutom går upp på den här toppen. Det står långt upp på min önskelista också. Så att, Jag ser fram emot att höra dagens historia.
Galdhøpiggen, det är ju Norges högsta berg. Det är norra Europas högsta berg. Och det är då 2469 meter över havet. Och jag fick av en norrman lära mig en bra tumregel för att komma ihåg det här. Och det är liksom 2, 4, 6, så inte 8 utan 9. Det är ganska lätt att komma ihåg höjden när man...
Om det nu är så viktigt att ha den här trivian, kunna den utan till.
Ja, nej, men är man liksom programledare i Fjällvandringspodden så den här frågan kan ju komma i en frågesport längre fram, Lukas.
Ja, just det.
Mitt år 2024, det startade så här. Den 1 januari så vaknade jag i Oslo. Jag har varit på lite... med min kompis Erling, en norsk polare, som vi har varit ute och klättrat och varit på lite vinterturer ihop tidigare. Så jag hade hört av mig till honom och frågat, kan inte vi åka upp till din lilla stuga här som ligger norr om Jotunheimen? Det blir väl perfekt. Vi har ju, det är någon dag i januari, där början av januari, som är röd dag i Sverige. Är det 13 dagen eller något
sånt
där?
Exakt, nu inföljer den sig på en helg i år.
Ja,
men
precis.
Det är typ den 5-6 januari.
Precis, men de hade ingen sån dag.
Aj, aj, aj.
Så det var de brukar liksom börja jobba där i början på året, medans... Men i Sverige är det ganska vanligt att vara ledig så här första veckan i januari, uppfattar jag ändå som. Men han tog ledigt, så det var trevligt. Så den 1 januari där nu, jag vaknar upp efter, troligtvis min sämsta sömn i hela livet. Liksom madrassen jag sov på, den hade slut på luft, eller så luften åkte ur den hela tiden. Och sen har Erling tre katter som hoppade på mig hela natten. Så jag vaknade typ varannan timme.
Det känns som den klassiska Anton-oturen.
Ja. Ja, sen till slut är ju natten över i alla fall. Så att för en gångs skull njöt jag av att slippa ligga kvar i sängen och kunna liksom gå upp och väcka Erling. Och så går vi ut och käkar lite frukost och sådär. Och sen så kollar vi till bilen. Och nyårsnatten, det var en riktig liksom stormnatt. Och ute så snöar det fortfarande när vi tar oss ut på gatorna här i Oslo. Så båda våra bilar är insnöade med liksom över en meter snö.
Står de på längs gatan eller en parkeringsplats? Eller hur?
Ja, längs gatan. Och ja, men vi bägge står lite i backe. Så att liksom,
nej, men
det var faktiskt medvetet så att vi skulle kunna använda tyngdkraften för att ta oss ut.
Smart.
Ja. Men vi måste ju fortfarande gräva undan... liksom extremt mycket. Det går liksom inte ens att öppna dörrarna på bilarna. Så det är ju, som tur är min så hög så att jag kan liksom öppna den. Och så hade jag hade faktiskt tagit med mig en liten sån här, ja men, liksom en riktig snöskyffel. En sån som är liksom gjord, alltså en liten plog. För jag köpte en sån för att ha i min bil. Just för såna här tillfällen.
Ja, jag brukar bara ha med mig...
lavinspaden.
Ja, exakt. Lavinspaden brukar vara god. Den brukar jag ha i bilen hela vintern. För det händer ju ganska ofta att här i Stockholm så plogar de in bilarna. Ja. Som man gräver ur dem.
Precis. Ja, men så att vi fick ju börja med att gräva ut våra bilar. Ja. Och ja, men det här tog väl lite över en timme. Och efter det så ska vi liksom be oss iväg. Och det är från Oslo till Lom då. Där Erling hade sin stuga. Det var ungefär 30 mil. Vi ber oss ut här den 1 januari. Det är en typisk dag. Vädret är typiskt sådant där man kan höra Trafikverket och trafikredaktionen rekommenderar inte att ge sig ut i trafiken just nu, utan uppmanar trafikanter att stanna hemma.
Icke tänka Anton, vi ska precis, på tur.
Precis, vi har bestämt. Och det är inga problem att köra på motorvägen för att den plogas ju konstant, men det är ju extrema bilköer. Och man hamnar ju bakom plogbilar. Och det är så fort liksom det kommer en avfart så åker ena plogbilen upp på avfarten och så ner på andra sidan och den andra plogbilen åker ut och täcker vägen ordentligt. Så det går inte att köra om plogbilarna heller.
Det kanske inte finns, det kanske inte är väglag framför plogbilarna heller.
Nej, det hade nog gått. Men så man får ligga där i 30. Så de här 30 milen, de tog ungefär 8 timmar att köra.
Herregud.
Ja, så det blir en väldigt, väldigt lång dag.
Ja.
Men vi tar oss fram i alla fall och kan packa upp våra grejer i stugan och sådär. Det känns väldigt skönt.
Vad är det för typ av stuga? Är det?
Det är en timmerstuga.
Mm.
Ja, vad kan det vara? Kanske, ja men... Ja, nyare än 100 år gammal. Mm-hmm. Jag säga. Ja, men, så. Så en hyfsat modern timmerstuga ändå.
Finns det el och vatten? Och
ja, ja, absolut. Allting. När vi kommer upp så är det väl ja, men, typ minus 25 eller så. Men som tur var så hade liksom Erlings föräldrar, de kan fjärrstyra värmen i stugan.
Ah.
Så de hade höjt den liksom från underhållsvärme till skön värme. Så när man kliver in så är det liksom 22 grader där inne.
Dröm.
Ja.
Framförallt när det är minus
ja,
26 ute. Då vill ja. Man gärna komma in i värmen.
Ja. Nej, men så att vi har en trevlig kväll där och äter middag. Och sen så går vi och lägger oss. Vi hade ju liksom planerat att vi skulle ge oss ut på tur, va? Jag och Erling. Vi hade planerat på distans lite sådär så att vi liksom skulle vara förberedda. Så att den 2 januari, om prognosen var bra, skulle vi kunna köra.
Mm.
Prognosen är väldigt bra dagen innan. Det ska vara väldigt kallt. Men det ska däremot vara helt klart och nästan vindstilla.
Ja.
Så vår inställning när vi går och lägger oss är ju att vi ska på tur. Vi ska upp för Galdhöpiggen dagen därpå.
Och han har inte gjort det här vintertid heller, eller?
Jo, det kanske. Han kanske har varit uppe. Jag är osäker faktiskt.
Ja, men tänker på att de har stugan där.
Ja, ja, precis. Han är ju norrman. Han har varit uppe på en massa 2000 meters toppar vintertid.
Såklart.
För det är liksom, det är bakgården för honom.
Ja.
Så min klocka ringer där runt lite innan 5. Mm. Så att man liksom ska komma upp i tid. Så går jag och kollar. Liksom, så Erling är vid liv.
Mm.
Och då visade det sig att han har fått någon typ av liksom förkylning eller influensa. Och mår riktigt, riktigt pyton. Och jag är hur pigg och frisk som helst. Så vi funderar lite. Och så, ja, det liksom, vi kommer överens om att ja, men så här, om jag vill gå så ja, ta med en satellit, liksom nödsändare.
Mm.
Så. Och så kikar vi lite på kartan och konstaterar att ja, men, det är nog ingen terräng här som är så pass lavinfarlig att det liksom är, att det är jättedumt att gå ensam.
Nej, okay.
Så vi bestämmer oss helt enkelt för att jag får gå själv. Och han går och lägger sig igen. Så ja, det var förberedelsen igång. Det var också så här, jag kände ju att ja, men så här, nu har jag kört 80 mil här, ja, för att ta mig hit. Det är, jag tänker inte så här, för nu är han sjuk. Då kanske han är sjuk hela veckan. Mm. Då blir ju liksom hela min tur körd. Så då är det bara att köra.
Det låter ju lite som den typiska situationen när man kan göra ett stressat beslut.
Ja.
Men
jag kände ändå att det var ett klokt beslut,
ja,
i efterhand. Så här. Ja. Så att, men mina förutsättningar då, det är ju, vi har kallt väder. Vid Erlings stuga så är det väl kanske runt minus 25. Enligt Yr så är det ja, men, runt minus 28 vid Galdhöpiggen.
Det är kallt.
Ja. Men det är liksom, det är en bra prognos. Det ska liksom inte hända så mycket vädermässigt. Det ska inte blåsa så mycket och det ska vara klart den här dagen. Vilket är ju liksom ett riktigt lyxväder ändå. För kyla kan man ju klä sig för. Men Man kan ju inte få fram solen på något sätt.
Nej.
Från där vägen tar slut upp till toppen på Galdhöpiggen. Vid den här tiden på året så har vi 16 kilometer enkel väg. Alltså vandringsväg eller ja, så.
Mm.
Och ungefär 1700 höjdmeter stigning.
Det är en bra tur.
Det är väl lite mer stigning än östra leden på Kebnekaise, tror jag.
Och betydligt längre.
Ah, det blir, är det, jo, ja, precis. Enkelväg. Ja, precis. Mm. Det blir längre. Det blir nästan dubbelt så långt.
Ja, exakt. Men visst är det så att om man gör det här sommartid så bor man på någon av stugorna
ja,
som precis. Ligger betydligt närmare.
Ja, precis. Så jag kommer komma till det i min liksom, beskrivning. Men det som är bra, det är ju låg liksom, lavinvarning. Jag tror det var så här, grad 2.
Det betyder ändå att det finns snö, men inte för grad 0, det vet man att det går inte att åka skidor.
Nej, precis. Precis. Och grad 2, det är ju så här, man ska vara observant.
Mm.
Typ. Så låg liksom lavinrisk och framförallt begränsad färdsel i lavinterräng. Mm. Och sen så däremot så kommer jag ju färdas över en glaciär som heter Styggebren. Det är ju väldigt farligt, så Styggebren. Och bred är ju då glaciär fast på norska.
Ja.
Och den här glaciären den ligger precis nedanför Galdhöpiggen. Och den behöver jag då skida över.
Mm.
Och man kan väl runda den om man vill, men ja, det blir en väldigt lång tur då, helt enkelt. Men framförallt, den viktigaste förutsättningen här är ju att jag har en djup inre motivation att göra den här turen.
Det är ju viktigt, framförallt om man ska ta sig igenom den här typen av, ändå forcera kylan och dessa höjdmeter.
Precis, och några saker jag ändå hade tänkt mig, eller en sak jag verkligen hade tänkt på innan jag ens åkte till Norge, det var att jag behövde skaffa en sån här face mask, eller ski mask kanske heter, en rånarluva helt enkelt. Jag tänkte att blir det riktigt kallt och, ja men... Är man där en vecka, liksom, man vill ju inte bara sitta, man kommer inte bara sitta i stugan och huttra, liksom, utan man vill ju kunna ta sig ut.
Mm.
Och då är ju en riktig liksom, ansiktsmask så, som kan skydda mot frostskador, det är ju nästan ett måste om det blir så kallt. Sen så hade jag såklart med mig ett par goggles, alltså nej, men skidglasögon. De hjälper ju väldigt mycket vid sträng kyla. Sen en väldans massa sån, värmepåsar och även elektriska strumpor.
Vad använder du för typ av värmepåsar? Har du någon så här särskilt märke eller liknande?
Jag gick in på XXL och köpte de som fanns där.
Ja.
De har liksom klister på ena sidan. Och ja, man öppnar dem och exponerar dem för syre. Mm. Och så blir de sakta men säkert varma.
Det här har jag inför vår Kebnekaise. Jag har ju aldrig använt såna här värmepåsar. Nej. Och ibland fryser ju även jag.
Ja.
Så jag funderar på om det är någonting jag ska ha med mig.
Ja, men så att de här, det, då blir det ju så. Jag tar ju ut min, eller jag öppnar ju min handske.
Mm.
Och så tar jag liksom bort den här liksom skyddsläppen på klistret. Och så sätter jag den liksom, så att den sitter fast på handryggen bakom min hand. Och så värmer det liksom mellan fodret och ytterhandsken. Och sen så gjorde jag, alltså även om jag hade elstrumpor. När det är så kallt, jag vet att ner till minus 20, då är liksom elstrumporna, räcker de på den lägsta
temperatursättningen.
Och jag vill ju inte att få slut på batteri, så jag vill gärna hålla den där.
Ja.
Men så att jag satte en värmepåse ovanpå mina tår också. Mm. Och då med hjälp av det här klistret så kan man liksom sätta den på strumpan och sen sätta på sig liksom sin pjäxa utan att den åker av.
Ja, bra.
Det funkar väldigt bra. Så det var liksom mina förberedelser, framförallt se till att de här extremiteterna inte blir kalla.
Mm.
Att hålla liksom, ja men, som huvudkroppen varm så att säga, ja men överkroppen och liksom benen varma, det är ju inte så svårt, det är ju bara kläder.
Ja.
Men händer och fötter, det är liksom, det är svårt att klä på sig mer där. Ja, möjligtvis att man kan ta på sig en tjockare handske, men liksom skor... Det har man ju, de skor man har. Man kan liksom inte sätta på sig 7 par strumpor och sen tvinga ner skon.
Det är ju tyvärr inte.
Nej.
Man hade ju önskat att det gjorde det, men det, så är det ju inte.
Ja, men så att jag hade ganska, ja men, det är ganska vanliga kläder.
Mm.
Det här kan låta lite, alltså lite konstigt nästan, men jag hade ett merinounderställ. Jag hade en fleecetröja och sen hade jag min Gore-Tex-jacka. När jag parkerar bilen nedanför Galdhöpiggen här så är det minus 28. Jag kliver ut i det här. Men sen har jag den här face masken och jag har liksom, så jag värmer på fötterna, värmer på händerna och rejält på huvudet.
Ja.
Men i övrigt så liksom på själva kroppen har jag ganska lite på mig. Och jag tänkte att jag tillämpar en gammal så här, skidåkardevis. Go bold, start cold.
Mm.
Alltså för att man inte ska bli svettig och blöt.
Mm. Ja, det är ju väldigt trist framförallt när det är så kallt.
Och man vill, alltså jag tänker också så här, hellre att jag startar lite kall än att jag blir varm och så behöver jag klä av mig när det är liksom minus 30.
Jag tänker också här att en nyckelfaktor det är att inte blåsa så mycket.
Ja.
För vinden är ju... väldigt elak i den typen av temperaturer.
Nej, men sen har jag en dunjacka med en sån förstärkning i rygg. Mm. Så kan självklart den tjockaste jag bara har. Och ett gäng buffar också. Ja. För att liksom täppa till alla små hål. Och en sak jag lärde mig under den här turen. Som jag ändå ville skicka med. Det är att är det så här kallt. Det är nästan omöjligt att bli blöt då. Utifrån.
Mm.
Och alltså det är ingenting som kommer smälta på handskar eller så här. Om man får snö på sig så det kommer inte smälta.
Nej, just det.
Ja. Så då behöver man ju inte ha ett helt vattentätt lager ytterst. Så då skulle jag gå, så här i efterhand så skulle jag ta ett yttre lager som är vindtätt men inte vattentätt.
Mm.
Det vill säga som kan andas betydligt bättre.
Som mjukt, ja. Soft shell brukar det väl kallas.
Ja, det kan det vara. Eller alltså, det kan till och med något så här fjällrävenplagg. Liksom, så här G1000, bomulls. Jag vet att försvaret pratar om det när de liksom, för att de tycker det är bra i väldigt kallt väder. Alltså,
det är ju bra, det materialet. Det är väl ett problem med det materialet som gör att vi kanske undviker det och det är tungt.
Ja, precis.
Ja. Jag vet, i vintras ungefär när du var i Galdhöpiggen så var vi och isklättrade i Älvdalen ganska precis samtidigt. Och där var ju också minus 28 grader. Mm. Men en av dagarna så var jag var varm och det var brant så att jag klättrade med underställ och flis.
Mm.
Men jag upptäckte att det finns ett problem med att klättra med bara flis. Och flisen har ju det här, det är ganska fluffigt yttre. Mm. Vilket gör att det är som en magnet för snö.
Mm.
Så om det blåser lite och yr lite snö så där, blir man snabbt så här helt täckt och ser ut som en vit snögubbe istället. Och så smälter det sen när man tar på sig vackjackan och så blir man blöt.
Precis, för den snön, eller vad säger, flisen är också så bra att transportera ut fukt.
Mm.
För det blir ju alltid lite kondens från kroppen.
Ja.
Och den kondensen sätter sig ytterst på flisen.
Ja.
Och sen så kommer den här snön och liksom kommer in så fryser det fast i...
Nej, så flis är inte ett bra yttre lager. Det ska vara väldigt vindstilla så att det inte... Men när man klättrar så rasar det ner snö uppifrån och då blir man täckt i snö.
Ja, precis. Nej, men så att jag tar mig iväg med min bil i alla fall. Och kör upp den, eller in den i dalen mot Galdhöpiggen. Då är det så att vägen, den är öppen nästan hela vägen till en stuga som heter Raudbergsstulen.
Mm.
Och det är då stugan som normalt sett, jag skulle säga de flesta troligtvis, om man ska ta den här vägen upp på Galdhöpiggen på sommaren så kör de flesta nog förbi den här stugan.
Ja.
Vissa kanske stannar här, för det finns en vandringsväg härifrån, men det blir ju en lång tur. Så de flesta tar sig nog upp till Juvasytta.
Ja, och visst är det så att den här vägen upp på Galdhöpiggen sommartid går ju också över glaciären.
Ja.
Vilket gör att den kräver ju oftast guide eller något, att man har glaciärfärdselutrustning.
Men de har inte plogat hela vägen till Raudbergsstulen. Så ungefär en kilometer innan så får jag liksom en sån här sätta liksom kurva, eller vad man ska säga.
Mm.
Parkera bilen. För de har plogat upp vid kanten lite extra så man ska få plats med bilar där.
Ja.
Så jag parkerar där. Jag packar med mig en varm termos med choklad. Ner med dunjackan och så ut och så på med skidor och stighudar. Och upp till Raudbergsstulen, som sagt, så är det ungefär en kilometer att skida. Jag passerar stugbyn vid Raudbergsstulen och kikar lite på hur liksom det ser ut. Och det är en väldigt liksom modern liten fjällstugeby som ser liksom, den har nog fått en renovering hyfsat nyligen. Och det verkar vara någon i ett av husen, för det är lite upplyst. Jag gissar på att klockan är väl kanske 7 på morgonen nu eller något sånt. Liksom, det har inte börjat ljusna än. Men det är personen i den här stugan är liksom uppe. Det finns en traktor som verkar höra till Raudbergsstulen. Så jag gissar då att det är någon typ av liksom vaktmästare eller fastighetsskötare eller så här, som liksom har... kört ner, plogat upp vägen, kört upp sin egen bil och sen bara låtit den stå där under veckan den är där. Men det såg ju väldigt speciellt ut, för det är som att den där, hade de inte haft en plog så hade ju den där bilen varit fast där i ett halvår till. Ja. Men jag passerar den här liksom stugbyn och härifrån så är det en lång... Jag följer ju bilvägen helt enkelt.
Ja.
Den är ju liksom igensnöad, men man kan ändå se vart den går. Och den ger liksom en platt och en ganska snäll stigning framför allt. Så det blir liksom så här, lite zigzag upp för ryggen efter Raudbergsstulen på väg upp mot en så här förtopp som heter Dugudskampen. Och den här passerar man på ungefär 1400 höjdmeter. Och upp för den här första branten som man passerar så konstaterar att ja, men snön här, den är riktigt, riktigt fin för ett liksom, utförsåk. Det är liksom ja, men, lite lagom packat, ja, men, 30 cm tjockt täcke upp på ett, ja, men, upp på ett hårdare lager som är som känns liksom riktigt soft att åka i. Det är inte för löst och inte för hårt. Så att det skulle vara väldigt förlåtande och trevligt att åka ut för där sen.
Ja, låter tillbaka. Ja.
Och nej, men jag skidar på och tänker att jag ska se fram emot det åket på vägen hem sen. Och nu börjar det liksom ljusna och jag kan se mig om i den vackra omgivningen. Och jag har ju liksom en nästan evig stigning den här dagen. och jag kan liksom nu börja se den framför mig. Jag rundar en höjd och passerar en lång raka och sen kommer liksom nästa stigning igen. Och de här platta sträckorna, de känns nästan mest nödosamma då det känns som att man liksom, man tar inga höjdmeter. Och sen så har man liksom svårt att bestämma sig för om man ska ha kvar stighudarna på eller inte.
Ja, för att det går lite ner för, eller?
Ja, men det är typ platt.
Ja, man skulle lättare att staka, ja, typ.
Precis, så frågan är så här, ja, men kommer jag spara tid på att göra det? Eller är det liksom för kort för att ids ta av dem? Och sådär. Men ja, jag låter stighudarna vara på och så ja, kör jag på helt enkelt.
Du har inga sådana här schyssta speedskins som är smala i mitten.
Nej, precis. Men när jag passerat den här långa rakan och börjar ta mig upp för den här liksom sista branten eller senaste branten som jag ser så kan jag nu se Källhös bergsida och det är den första 2000 meters toppen som man passerar på den här vägen. Och jag tar mig sakta upp för den här stigningen och tar mig förbi krönet och då kan jag se Djuvvattnet som är täckt av snö och is och alldeles strax kan jag också se Djuvas hytta. Och den då stängda sommarskidliften som finns här. Mm. Det finns ju en liksom skidort vid Djuvas hytta. Så man kan åka skidor här på sommaren. Så det är lite speciellt.
Ja, det är lite speciellt, ja. Det är många ställen man kan åka skridskor på. Skidor på vintern.
Nej, på sommaren. Allt blir fel, men ja, allt blir fel, vi förstår. Mm. Ja. Nej, precis. Och det är ju också, liften slutar ju på typ 2000 höjdmeter. Mm. Så det är också, den slutar ganska högt, men den startar ju å andra sidan kanske på 1800. Så det är inte så att det
är... Vad är det för typ av lift? Är det en ankarlift eller en sittlift?
Det reflekterade jag inte ens över. Jag ser att det blir en liten omväg att ta mig till Djuvas hytta, men jag väl åka dit ändå för det känns som att ja, men det är kul att se hur det ser ut. Och här märker jag också att nu har man liksom kommit upp på en lite så här fjällplatå. Mm. Så av och till blir jag lite kall på min vänstra sida när vinden ligger på. För nu har det börjat blåsa lite också. Man märker så att ja, men, så fort man kommer bakom ett terränghinder så får man liksom lä ganska länge. Men sen så fort man kommer ut i där det är liksom helt öppet fram till alla andra och kringliggande fjäll, då kommer vinden och det blir lite kyligt. Då får man liksom ta sina fingrar på den sidan och vika in i handsken för att värma dem lite extra eller rätta till den här skimasken lite för att skydda just den sidan. När jag kommer till Djuvas hytta så försöker jag kika om det är som i Sverige att det finns ett öppet nödutrymme.
Ja, just det.
Jag tänkte att så här, ja, men finns det något öppet då kan man sätta sig där inne i liksom lä och ta en fika eller sådär. Men det finns det faktiskt inte. Eller inte som jag hittar i alla fall. Jag rycker i, ja, kanske inte alla dörrar, men alla som liksom, jag tänker att här skulle det vara naturligt.
Ja, det känns också som att om det skulle funnits så borde det varit utmarkerat på något vis. Så att man lätt kan hitta dit om man skulle hamna i nöd.
Ja, precis. Ja, men så att det är lite mysko, men det finns inte.
Men Djuvas hytta är väl en privatägd hytta, det är inte som en SDF-hytta tror jag.
Okej, det kanske inte ingår i DNT.
Så jag är lite osäker. Ja. Det får jag nästan ta reda på.
Ja. Jag kan live-googla här under inspelningen.
kan ju börja med att konstatera att hyttan den öppnar inte förrän i maj. Så det är inte direkt en vinterhytta.
Nej,
det här.
Nej. Det är också så här lite intressant att se, ja men, med fjällsäkerheten. Vi i Sverige fick ju det var ju efter Anaris-olyckan som vi fick liksom alla de här raststugorna och sådär. Och jag vet inte om Norge liksom har haft något sånt, någon sån olycka som liksom ja men, spett på hur man jobbar med fjällsäkerheten.
Nej. Men, jag tänker att norrmännen är ju ett folk som är ute väldigt mycket, ja. Så det borde ju ha hänt någon olycka, men det är ju bra om det inte har gjort det. Det är helt klart så att det är en privat ägdhytta.
Ja. Däremot, jag känner mig inte på något sätt otrygg. Jag hade ju liksom inte planerat för att kunna ha en nödstuga här, utan jag hade ju med mig den här dunjackan och framförallt en nödsändare. Hade jag skadat mig så hade jag kunnat hålla mig varm ganska länge.
Du har inte med dig någon sån här vindsäck eller liknande som brukar rekommenderas i svenska vinterfjällen?
Nej, faktiskt inte.
Nej, du körde på dumkläderna.
Det var ju också som sagt så pass lite vind.
Ja, en snäll prognos.
Ja, men sen det är ju klart att en vindsäck hade kunnat varit bra ändå. Men nej.
Det är ju också alltid en avvägning där. Man kan röra sig snabbt. Det är ju en säkerhet i sig på något vis.
Plan B blir helt enkelt att ta en fika i solen.
Ja.
Det är inte så hemskt. Nej. Men jag har inte lä i solen. Men jag tar mig lite varm choklad. Och jag väljer inte sätta mig ner. Jag vill liksom inte hinna kylas ner.
Nej.
Utan jag stannar i liksom kanske 3-5 minuter. Bara dricker lite av den här chokladen innan jag fortsätter. Och käka någon Snickers. Och sen så lämnar jag faktiskt termosen här. För att den väger ju lite över ett kilo.
Ja.
Då tänker jag att jag kommer passera här på tillbakavägen. Så att jag lämnar den här. Och så får den välkomna mig med varm choklad på vägen tillbaka. Och på så vis så slipper jag konka det här extra kilot 1000 höjdmeter till.
Ja.
Så det känns ändå som en ganska lockande idé att plocka ur min tyngsta sak i packningen. Men så härifrån skidar jag förbi pisten och upp mot glaciären. Och det är ju här när man passerar pisten som man äntligen liksom kommer ut ur det här tillrättalagda liksom infrastrukturen och kommer ut i liksom riktig terräng. Och härifrån så är en lång och hyfsat jämn men snäll lutning upp mot Galdhöpiggen. Och när man har passerat pisten så börjar man liksom skymta målet. Nästan precis när jag passerat 2000 höjdmeter. Mm. Så framför mig så tornar liksom en liten stenrygg upp. Som jag tar sikte på. Och jag ser liksom de tre topparna framför mig som bildar liksom spiterstulen vägen upp till toppen.
Aha,
den
just det.
Kanske allra vanligaste sommarleden upp på Galdhöpiggen.
Det man kanske skulle kunna kalla normalvägen.
Ja, precis. På den vägen då passerar man ju liksom tre toppar och den tredje då blir Galdhöpiggen. Så det här panoramat ser jag då framför mig. Så jag ska ju hoppa över två av de här. Och jag ser också, den här glaciären, den är ju ganska hyfsat platt. Den lutar upp något. Och sen så ser man precis där, i liksom den här dalen mellan Galdhöpiggen och nästa topp. Så ser man hur glaciären liksom tar sig upp på berget lite.
Okay.
Och en bit upp på glaciären så ser man det som kallas för bergsrund på andra språk.
Tyska.
Det är väl tyska från början, precis. Men det används liksom inom bergssammanhang internationellt.
Det är alltså den här sprickan som bildas
ja,
längs kanten.
Ja, precis. Randklyfta tror jag till och med det heter på svenska.
Det är ett ord jag aldrig hört förut.
Och det är ju helt enkelt, där glaciären liksom släpper från berget.
Är det tydligt för dig att du kan se var det är glaciär och var det bara är snö? Går det liksom att se skillnad på bara snöfält och glaciärsnöfält?
Det är ju å andra sidan det är en liksom diskussion vart det börjar och vart det slutar. Och jag skulle säga du har ju den här randklyftan.
Ja, det är tydligt.
Ja, precis. Men sen är det ju såklart att alltså snön som finns ovanför den rör sig väl sannolikt också.
Mm.
För det är det som är definitionen på huruvida det är en del av glaciären eller inte. Det är ju huruvida den är stationär eller om den rör sig.
Jag kan också tänka mig att om det inte är glaciär så är det antagligen bara sten under och inte is.
Ja. Jo, men precis. Och när slutar snön vara?
Ja. när du står där, kan du se vad som är glaciär och vad som inte är glaciär? Kan du ge lyssnarna här en beskrivning?
Nej, det är nog ganska... Nej, jag kan inte säga att jag kan göra det.
Nej.
Alltså för att du har så här stora stenfält på glaciären. Mm. För det har skett ras och så ligger stenen liksom uppe på glaciären år efter år. Så att det är till och med att man kan se de här stenfälten och tänka att det där är inte glaciär.
Ja.
Men glaciären kanske är 200 meter tjock där.
Mm.
För att det har skett ett ras för några år sedan med sten uppe på glaciären. Så det är ju, ja men det är svårt att göra den bedömningen.
Ja.
Men däremot så finns det en rygg som går upp till toppen på Galdhöpiggen som utifrån kartan inte är glaciär.
Just i alla fall.
Och som liksom är sten. Och den är ju det jag liksom siktar på.
Mm.
Att kunna lämna glaciären för att slippa klättra över den här randeklyftan som ser lite besvärligt ut. Så jag siktar på den. Och toppen, eller vad säger jag, glaciären är väldigt snäll att ta sig över. Jag kan ju inte se några sprickor på glaciären för att de är, ni får inte ta mig på orden här, men normalt sett, med normalt snöfall och under normala förutsättningar och med normal vind och så vidare, så är det vanligtvis så att glaciärsprickor i Norden stor del fylls av snö vintertid.
Det vill säga att det är osannolikt att man kan trilla ner.
Ja,
det, precis. Det finns något hål under.
Precis. Men jag vill brasklappa det här väldigt hårt med att ni måste göra egna bedömningar.
Ja.
Och det finns alltid en risk, speciellt när jag som ensam färdas på en glaciär. Jag tycker inte att ni ska... ni behöver samla egen erfarenhet.
Ja.
Och välja och ta den här risken själva.
Jag har fått många videoförslag på Instagram om folk som har åkt skidor ner i glaciärsprickor och det ser inte så skoj ut.
Nej, precis. Och det är desto en glaciär rör sig och det kan påverka sprickan. Nordiska glaciärer rör sig ganska sakta, vilket gör att riskerna blir lite lägre jämfört med Alperna. De rör sig ganska fort.
Det är mindre brant här helt enkelt.
Ja, precis. Och framförallt också lägre temperaturer i glaciären.
Ja.
Jag börjar närma mig i alla fall den här ryggen. Och här så tar jag av skidorna. Och sätter på mig stegjärn istället. Det hade jag i ryggsäcken. För att här är det ju liksom, här är det så pass stenigt. Så det är liksom ingen idé att zigzacka med skidorna. Och det är lite för brant också för skidorna egentligen.
Ja.
Så här blir det ju liksom framme. Jag fortsätter att ha mina skidstavar för balansen och så stegjärn. Och vandrar upp för den här ryggen. Och det tar mig ungefär en timme från foten av den här ryggen till toppen. Och det skulle jag vilja... Alltså jag rör mig ganska sakta här. Jag börjar bli lite trött av all stigning. Jag är varm och glad.
Det är
och det är liksom solen. Den står fortfarande ganska högt. Och när jag väl kommer till toppen så får jag liksom ett perfekt panorama av hela Jötunheimen.
Och sol, det finns ju ingenting som kan skapa så mycket motivation som när solen är framme.
Nej, precis. Och det bara det här när man kommer ut ur liksom någon liten, ur skuggan, in i solen. Och,
om den kanske inte värmer så mycket just.
Nej, precis. Men det är som att världen ler mot en.
Nej, exakt.
Ja. Så jag ställer mig här och liksom... insuper det här mäktiga som är runt omkring mig. Och det är någon typ av solur uppe vid toppen. Jag vet inte riktigt, jag inspekterar inte så noga.
Nej.
Och sen finns det också en våffelstuga. Som
är öppen.
Nej, den var väldigt översnöad. Så jag slapp se den här liksom förstörelsen av
infrastruktur.
Ja, jag tycker ju att det är lite konstigt att ha näringsverksamhet på det här sättet mitt på liksom toppen.
Jag kan också tänka mig att även om jag känner likadant så kan jag också tänka mig att det är ganska trevligt att ta en våffla där. Man har gått några hundra höjdmeter stigning.
Ja, verkligen. Det är ju
så
som...
det är väl tudelat sådär.
Ja, men tänk om du hade liksom bageri på toppen. Det hade varit drömmen.
Så här, precis, du hade inte sagt nej. Hade det varit,
färska kanelbullar.
Hade det varit så att våffelstugan var öppen så hade du ju köpt en våffla. Så är det ju.
Men jag hade reserverat mig när någon sökte bygglov. Så är det.
Ja. Moving on.
Nej, men jag skyndar mig förbi den här våffelstugan ner i alla fall. Mm. Jag vill ju, det är svårare när man går upp för, då kan man ju röra sig sakta och hålla sig varm. Mm. Men när man ska ner för, då behöver jag i alla fall dra på lite för att hålla mig varm. Så att jag joggar liksom ner för den här stegryggen. Och så ser jag lite fasta rep som hänger. De som liksom tar sig upp på sommaren.
Ah, så är det sommarrepen? Liksom,
ja, precis. Som skymtar fram mellan snön. Och sen, ja, när jag väl tar mig ner till skidorna så tar jag på dem, fast tar av mina stighudar. För nu är det ju dags att åka ner för. Jag spänner fast hälen på skidorna och glider ner för den här glaciären. Mm. Och det här är ju en befrielse, liksom nästan energifri färdsel. Men däremot så glidet är ju ganska dåligt på grund av kylan.
Ja.
Så jag får staka en del. Och speciellt det är någon liten gryta. Mm. Det känns som ett riktigt straff att behöva liksom staka sig så här några decimeter i taget. Men jag tar mig ner till Juvasytta och det känns som att det går ganska fort i alla fall. Men jag känner ju också att så fort jag måste svänga så känner jag hur klen jag är i benen. För det är liksom, ja men, när man åker i en pist vanligt, då är det liksom, man vilar ju uppför och sen så åker man nerför. Och så blir man trött av nerför. Men här har jag ju vänt på steken, jag har ju slitit ut benen uppför. Och nu när jag ska åka nerför så jag känner mjölksyran kommer ju på en sväng.
Menar du att marginalen är låg när du har tagit 1700 höjdmeter?
Ja.
No. Vem kunde tro det?
Ja, så det är liksom inga, tyvärr inga njutåk här. Nej. Utan det är mer ta sig ner. Så det blir mycket zigzagåkande och liksom sådana här slirbromsar.
Mm.
Så att de där tankarna jag hade inledningsvis om att vilken njutning det ska bli att åka ner här, de är borta. Men jag tar mig ner till Juvasytta och här så har jag en termos att plocka upp. Så jag får i mig lite choklad. Och jag får faktiskt dra på stighudarna här igen.
Aha.
För att vägen är ju ganska platt.
Ja.
Fram till liksom nästa nedförsbacke. Så jag får skida ett par kilometer. Och när jag kommer fram till där jag ska liksom börja åka nerför. Och ska ta av hudarna igen. Mm. Så märker jag att på något sätt jag lyckas sparka av. Eller så har liksom en av stighudarna lossnat. Så det är lite tröttsamt.
Ja.
Det är liksom, det är, å andra sidan, det är rätt plats att upptäcka det på. För att jag behöver
snart nere.
Ja, precis. Men det är ganska surt. Så jag letar en stund. Men det börjar skymma. Och jag känner att, fuck it. Så med en stighud som jag stoppar ner i ryggsäcken. Så ja, den har väl, det har ju blåst lite. Alltså den kan ju ha fortsatt rulla iväg.
Ja, och det är inte lätt att hitta saker som försvinner i snön.
Nej, alltså. Nej. Så att, ja, jag ger upp om den och tar av den andra. Men härifrån så är det i alla fall mestadels nerför.
Ja.
Så det är skönt. Nu är det ju liksom, nu åker jag ju på vägen också, bilvägen. Så att i och med att den går liksom zigzag så blir det liksom, man åker lite störtlopp och sen så tvärbromsar man. Och sen så svänger man runt och så åker man lite störtlopp.
Och hur känns det i benen?
Tungt som satan. Jag försöker åka ganska defensivt så att jag försöker liksom sladdbromsa lite. Och efter vad som känns som en oändlighet så börjar jag närma mig att se liksom Raudbergsstolens ljus igen.
Mm.
Och här kom jag ju fram till det här stället. Jag tänkte på uppvägen. Åh, det här ska bli ett så nice åk.
Ja.
Det är liksom, den tanken är ju verkligen borta nu. Jag vill bara ner. Jag hade inte klarat av att åka. Nej. Det var liksom, kanske 30 graders lutning. Jag var för klen för att bara ta det head on. Så jag fick liksom fortsätta följa bilvägen. Men när jag kommer ner till Rabbelstolen så har det också kommit så här 10 cm ny snö.
Jaha.
Så att jag får staka en del också. Så det var inte, jag var inte jättetacksam för det.
Menar du att motivationen börjar vika nu när du nästan är tillbaka?
Ja, precis. Det hade nästan varit lättare att motivera mig att ta mig upp igen. Nej. Men Men jag får staka mig den sista vägen tillbaka till bilen. Mm. Och efter 10 timmar då så är jag tillbaka vid bilen. Och har då fått ihop de här 32 kilometrarna och 7000, eller 1700 höjdmeter.
En gedigen resa det, ja. Eller tur.
Ja, men jag kände ändå det, ja, men, bortsett från saker jag inte kunde styra. Men det mesta jag kunde styra utan att jag blev av med den där stighuden. Mm. Så gick ju liksom allting full på plats. Jag frös aldrig under dagen. Allting bara gick som det skulle.
Fantastiskt ju. Ja. Ja. Drömdag också. Lite kallt kanske.
Ja, verkligen. Men det skönaste var ju, jag frös ju aldrig under den här dagen.
Nej.
Utan jag höll mig varm. Och...
Man väljer ju hellre sol och kallt än mulet och blåsigt.
Ja, men det hade ju hellre,
varmt.
Till och med alltså efter att ha upplevt den här temperaturen, det var ju säkert alltså, ja, garanterat minus 28 i alla fall, för det har jag ju sett på termometer. Mm. Liksom. Men efter att ha upplevt det så säger jag nästan hellre än, men, om man kunde välja på det här eller så här mulet och nollgradigt, då väljer jag minus 28.
Ja. 0 till minus 5 är ju ingen kul temperatur. Ja, egentligen alla plusgradstemperaturer är ju inte bara heller när det är vinter, men minus 10 tycker jag att det brukar vara den optimala temperaturen.
Ja, men verkligen. Då kan man liksom, då behöver man inte ha så mycket på sig.
Nej.
Men framförallt det är, blir inte så kallt för fingrar och ansikte.
Så
och
torrt.
Så. Ja.
Det är skönt. Mm.
Men det jag tar med mig här, det är ju just det här som jag nämnde lite inledningsvis. Med när jag öppnar min liksom Gore-Tex-jacka. Mm. Så är det ju som, den är liksom helt frusen på insidan. Så att det är liksom allt man kan se att den andas lite extra eller släpper igenom lite extra mycket luft. Där har det ju bildats extra mycket is.
Ja.
Så att jag tror att ett lager som desto mindre liksom vattentätt och desto mer andas. Så att det kan frakta ut den här fukten inifrån vill man nog ha.
Ja.
Så då kan det vara värt att offra den där vattentätheten och få lite mer andning på grejerna.
Jag äger nog ingen sån här softshell-jacka. Det kanske är någonting man ska fundera över vad man skulle ha.
Jag har en, jag tror den heter Fjällräven Greenland.
Som du har en Fjällräven alltså?
Ja, precis. Jag köpte den i början av mina vandringsdagar. Mm. Och den är ju, det är en sån vaxad jacka. Mm. Men den tror jag skulle passa utmärkt för sånt här. Och den påminner ganska mycket om det är någon sån här skaljacka som försvaret skulle ha om de var på skidtur. Ja. Den känns verkligen som...
matchar bra med träskidor.
Ja, precis. Precis. Jag tror verkligen på att det kan vara ett bra alternativ att hitta något. Man behöver inte köpa något tungt.
Nej.
Men framförallt något som andas. Kanske inte en flis då ytterst.
Nej. Ja, vi får gratulera dig till en lyckad tur.
Tack så jättemycket. Ja. Och nu står ju Kebnekaise på tur.
Mm.
Att få se en vinterbestigning.
Så hoppas vi att det går minst lika bra. Men kanske lite varmare, hade jag varit nöjd.
Ja. Vi hoppas verkligen det. Och med det så börjar veckans avsnitt rulla mot sitt slut. Har ni specifika ämnen ni vill att vi tar upp i framtida avsnitt eller vill ställa frågor till oss, hör av dig till oss via vår Instagram @fjällvandringspodden. Och glöm inte heller att prenumerera på oss i ditt flöde. Vi som gör den här podden heter Ante Levin och
Lukas Svenneholm.
Och om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet eller följ oss på Patreon så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Glöm inte att redan nu planera in din nästa tältnatt. Tack för den här gången. Vi ses om 2 veckor.